Hej och välkomna allihop. Och hej och välkomna Carl Magnus.
Tack så mycket, kul att vara här.
Varsågod, du blev inte först idag.
Jag är inte först idag.
Alltså med hejet.
Nej,
du såg förvånad ut som att jag hade glömt dig.
Nej, men jag är här och du är här och vi är nöjda och glada. Ja,
du var rädd att jag skulle nämna en tidpunkt.
Ja, precis.
Vilket jag var väldigt nära.
Det blev lite internt här.
Ja, exakt. Ja, men för en inbitna lyssnare som kommer ihåg från den tiden jag alltid introducerade avsnitt med...
God kväll. Helt respektlös för vilken tid på dygnet som folk lyssnar.
Precis. Idag har vi ett extra roligt avsnitt. Har vi inte det?
Det säger vi väl varje gång.
Det säger vi varje gång, men idag är det roligt dels för oss. För vi får sitta här och dricka lite utsökt dryck.
Ja, lite falernisvin. I don't know.
Nästan. Det är från Sicilien. Vilket jag valde därför att jag ville ha lite grekisk koppling.
Ja, det fanns faktiskt en tanke.
Det fanns en tanke. Jag ville ha grekisk först. Men de hade bara retsina.
Obviously.
Och jag var så sugen på att göra en spritz. Därför vi har nämligen blandat det med vatten. Så som man bör.
Blandat vin.
Jag är inte säker på att retsina och retsina spritz. Det är så gott.
Det funkar säkert.
Vi tar det nästa gång. Det var lite dåligt att jag inte gjorde det. Nu ångrar jag mig.
Ja, men jag är glad. Jag tycker väldigt mycket om sicilianskt vin. Jag har ändå varit där och njutit av det.
Ja, jag tänker att vi båda har en förkärlek för just Sicilien.
Väldigt mycket. Mm. Och vad härligt att vara där.
Ja, verkligen. Men nu ska vi inte tänka på det. Nu ska vi tänka på vin.
Vin.
Och vi tänker ju koppla det här till något underbart som har hänt nyligen. Därför att vi har ju gett ut nya böcker.
Ja.
Delfine förlag har äntligen gett ut två nya böcker. Den ena är ju Ars Punica som du så mästerligt har översatt.
Ja, men tackar.
Översätta ordvitsar, det är nog värt ett Nobelpris, är det inte det?
Ja, det är nästan... Man ska egentligen inte göra det, tror jag.
Nej, precis. Men det har du gjort.
Jag såg ett berg och tänkte, jag kliver över det. Ja. Istället för att gå runt.
Och det tycker jag du gjorde helt rätt i. Ja, men idag kanske vi ska koppla med till en annan bok. Vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt om Ars Punica.
Det har vi faktiskt.
Idag ska vi koppla till en bok som jag har översatt. Som heter Anakreons sånger.
Från antik grekiska,
precis. Så därför det grekiska temat idag.
Det är ingenting man gör i en handvändning, vill jag bara säga.
Nej, det är det inte. Det kräver utbildning, tålamod. En av dem har jag lite av, den ena har jag inget av.
Passion.
Passion däremot, finns det gott om. Och nu är det gjort, nu är det klart, här är den. Jag håller den i min hand.
Den blir väl oerhört imponerande.
Jag är nöjd. Det är jag faktiskt.
Det ska det vara.
Och
senaste gången var väl 1852?
Något sånt där, ja.
Något sånt där. Och det är ganska länge sedan.
Och jag har inte läst den översättningen, men jag tvivlar på att den är lika rolig som min.
Den kommer nog kännas lite gammal, ja, tror jag.
Det tror jag också.
Det sägs ju ändå att översättningar åldras ju väldigt mycket snabbare än original.
Precis.
Och precis. I det här fallet i synnerhet kanske.
Ja, faktiskt. Vad handlar den här om då? Jag tänker vi börjar där och sen kliver in i det större ämnet. Den handlar ju om ett par saker som alla hör ihop. Den handlar om kärlek.
Mm. Mm.
Sensuell kärlek i alla fall.
Fysisk kärlek.
Fysisk kärlek. Kanske inte så mycket annan sort. Den handlar om grönska och ungdom.
Mm.
Och vad liksom svävar alla de här sakerna till? Jo, vin såklart.
Ja. Redan på den tiden behövde man dricka glas vin för att komma fram till saken.
Exakt så är det. Jag tänkte prata mer om det i den senare delen av avsnittet så man får lyssna igenom hela för att komma dit. Att det här är ju en bok som har haft enorm påverkan på vårt lands kultur.
Får man ju säga.
Ja, jag skulle vilja hävda mer än många andra länder.
Men det känns kanske som att den hade väldigt stor påverkan, ja, men så här, säkert i Frankrike och sådär. Framförallt kanske Frankrike.
Ja, framförallt Frankrike.
Men att liksom att eftersom vi hade en sån oerhörd skald i Sverige.
Så är det.
Så blev det som att den fick en helt annan grund att studsa vidare på.
Exakt så är det. Och sen har ju det spåret plockats upp av många folkkära nationalskallare sedan dess, som de brukar kallas.
Eller hur? Ja.
Och så är det. Och jag vill ju hävda att vi är ju ett parkdrickande folk.
Ja, men det får man säga.
Ett sommardrickande folk. Vi vill gärna spendera vår lediga tid i sol, i grönska, i naturen med alkohol.
Men det är någonting fantastiskt när du säger det så här på så rakt. Att kanske är vi aldrig så antika som när vi Dricker du några folköl i en park?
Så är det. Fransken, han sitter på sin bistro. Engelsmannen på sin pub. Tysken i sin biergarten och dansken hemma. Men svensken, han sitter i det gröna.
Alltså jag blir nästan rörd när du
säger det. Det drog i. Men det finns en viss mått av sanning i det.
Och
vi ska spåra det. Och vi ska börja i början. Vi kommer kanske röra sig i olika drycker, men idag ska vi prata om vin.
Vinet, ja.
Vi har ju pratat om andra drycker tidigare. Vi har ju gjort ett jättebra ölavsnitt.
Ja, visst.
Vårt enda gästavsnitt.
Ja, det är sant. Vi har ett jättebra ölavsnitt. Ja.
Så det borde ju någon lyssna på. Och öl är ju toppen. Och vi har nämnt sprit tidigare.
Ja, det har vi gjort. Ja.
Vi har ju berört vin. Vi har pratat risvin till och med.
Ja, det har vi gjort. Ja.
I bergavsnitt. Men vin, vanligt vin.
Druvin
har vi har nuddat vid det, men vi har inte riktigt kommit till det.
I antikens mat
och Horatius, vi har Horatius varit där också, men, ja. Men vin är ju, det finns ju inget födoämne som närmar sig den kulturella status som vinet har.
Nej, det är ju kulturens dryck, så är det ju.
Så är det ju, alltså hela idén om en kulturperson dricker ju vin.
Ja. Nej, men det går ju inte att...
Alla kulturländer är ju vinproducerande länder egentligen, tänker du?
Ja, visst. Och ja, i vårt förra avsnitt så även i kristendomen så är vinet ytterst centralt.
Precis, och har inte spelat en liten roll tror jag i just nattvardens vin och bröd i vår moderna förståelse av vinet. Det tror jag hör hemma här klart och tydligt.
Ja, man kan nog inte tänka bort den delen av det.
Nej, precis.
Och dess liksom... Ja,
men det är ju också rött som blod. Det är ju något visst. Men... Var kommer vinet ifrån? Vi börjar så långt bort man kan. Vin, var kommer det ifrån? Det kommer inte från Frankrike, det kommer inte från Grekland.
Nej.
Det kommer från Kaukasus.
Jaså.
Kaukasusregionen. Georgien är det land där man har hittat de äldsta spåren av vin.
Va?
Mm.
Som ju ganska nyligen hade en vinboom.
Georgien har en vinboom.
Det orangea vinet.
Ja, precis. Det är ju en vinboom. Men det också har ju pågått för evigt.
Jo, jag har inte talat om georgiskt vin.
Nej, men Georgien har ju producerat vin kontinuerligt och i kanske 12 000 år.
Oj.
Nu kanske inte just georgiskt. Jag vet inte brått att pråka med några georgier, så jag kommer inte säga någonting om den georgiska kulturens varande eller inte så länge. Men i Georgien finns de äldsta bevisen på vinodling. För det första vindruvor och sen vinraffinering då till en dryck. De här hör ju såklart ihop. Vindruvan är naturligt hemvist, har sin naturliga hemvist i Kaukasusregionen.
Alltså, sen har den importerats?
Sen har den rört på sig.
Ah, ja.
Sen har den rört på sig. Georgisk vin produceras ju på vissa ställen enligt så som man hittat från åtminstone 2000 före Kristus. Liknande metoder. Så att georgisk vin i sig är ju väldigt intressant.
Wow.
Även om just det georgiska vin köper så systemet kanske inte är det just det georgiska vin. 12 000 är det äldsta jag har sett. Vissa vill lägga det 6 eller 8 000 år. 12 000 är det äldsta jag har sett. Så jag ska brasklappa där och säga att det blir... Ja. Därifrån så spred det sig åt både öst och väst. Det blev ju omåttligt populärt, tydligen. Det här är ju långt innan vi har några skrifter, så vi vet inte, men vi vet att vinrankan rörde på sig. Faktiskt ska vi nämna då med vårt livavsnitt att det var inte bara till liksom våra vänner, utan även öst, så långt som Kina kom vindruvan och druvin har druckits där.
För nu förknippar man ju inte Asien alls med vin egentligen.
Nej, risvin,
det då, risvin. Men det är ju någonting annat också.
Ja, det är något annat. Och blev väl då kanske större och kan ha fått en större kulturell status. Alltså det är inte säkert att även om druvin fanns så har ju att vinet har ju fått en väldigt speciell roll i den västerländska kulturen. Det kanske inte fick samma roll utan risvinet kanske tog den rollen i den kinesiska kulturen och den spred sig vidare. På grund av dess väldigt speciella relation till just grödan ris som är liksom väldigt viktig. Det är den ju.
Faktiskt. Ja, såklart.
Lite som vetet i väst.
Grunden för liv.
Men framförallt väst då kanske vi ska prata om och tänka att det spred sig. Att vinet kom till den grekiska världen och nu rör vi oss dit för det är där vi ska vara. Vissa menar att det här speglas i myterna om Bacchus. Dionysos. Jag föredrar ordet Bacchus. Dels för att jag gillar de romerska namnen. Men Bacchus är ju inte ett romerskt namn. Det är ett grekiskt namn.
Yeah.
Så att jag båda delar.
Ja, och de är inte helt synonymer.
Nej, det är de inte helt. Men då Bacchus återkomst från Asien. I myten om Bacchus så föds han ju i Thebe. Han är från Thebe. Men han fördrivs alltid och återkommer sen från öst till Grekland. Och i de myterna och dramerna så beskrivs han alltid som en ny gudom som introduceras. Hans kult kommer. Och det här kan jag mena att det finns ett nedärvt minne av vinets ankomst till Grekland. Eller möjligtvis till en förgrekisk proto-indoeuropeisk kultur. Alltså när man fick vinet och att vinet rörde på sig och kom helt plötsligt som en import, som någon sorts, något nytt, helt magiskt.
Det är som när kaffet kom till Sverige.
Lite.
Det här, stor händelse.
Ja, men det är såklart. Precis, exakt. Det här är otroligt intressant tycker jag, för att i alla myter om Bacchus beskrivs ju alltid som en ny gud. Den yngsta av gudarna, den senaste. Också lite halvt främmande, halvt asiatisk. Och grekerna trodde ju att han var ny och länge trodde man det. Men man har hittat bevis för att i de äldsta mykenska skrifterna så finns namnet Dionysos med. Så han är egentligen en av de äldsta grekiska gudarna.
Aha.
Men det här kan ju svara på grund av det nedärvda minnet av vinet som en kommen utifrån företeelse. Mm.
Så Dionysos är egentligen äldre än vinet då egentligen?
Nej, men det jag försöker säga är att i myterna av Dionysos som en ankommande gud så är det ett minne av att vinet inte var ursprungligt utan det kom österifrån.
Ja.
Man har importerat det vid något tillfälle. Och kanske med det kanske man också importerade kulten, men det var väldigt, väldigt tidigt egentligen. Långt innan den klassiska grekiska kulturen hade utvecklats. Ordet vin har vi på svenska. Vad är ett ord för vin? Man har alltid utgått från att det är ett inlånat ord. Kanske från tyskan, antagligen från latin. Vinum.
Väldigt nära.
Mm. Men det finns en del forskning på senare tid som menar något annat, som menar att vin föregår fornnordiskan. Och fanns i fornnordiskan och fanns redan innan fornnordiskan blev fornnordiskan.
Oj.
Redan innan protogermanska blev protogermanskan.
Oj.
Därför att ordet vin är ett av de minst förändrade orden i det indoeuropeiska språkgruppen.
Ja, det är ju väldigt likt på alla språk.
Det är
vino på spanska, vin.
Exakt.
Det är
wine.
Det är bara engelsmännen som har det där lite oiga ljudet.
Ja, men ljudet ja.
Alltså det finns i grekiska nu.
Mm. Och egentligen ganska ursprungligt. Det som hände sen är ju att det blev ett hände något, blev ett v. Men det kommer från proto-indoeuropeiskans wayo. Eller wayho, lite oklart man säger. Wayo. Betyder både vin som en dryck och vinranka. Och det här kommer från ett ord som är wayu, som betyder slingrande eller vindlande. Om du har hört ordet.
Ja, det är klart man har. Det vindlar.
Det vindlar. Vägar kan
vindla.
Vindla.
Det hör ihop.
Och på alla indoeuropeiska språk så hör de här orden fortfarande upp. Engelskans wine och winding har du som ett väldigt tydligt exempel.
Ja.
Därför att vinrankan, den vindlar ju.
Ja, det är klart. Man säger ju fortfarande att man odlar vin. Man odlar ju inte, odlar man ju inte vin. Man odlar ju
vindruvor.
Ja,
vinrankor.
Vinrankor.
Precis. Så det tycker jag är väldigt intressant. Och att ordet har liksom hängt med egentligen. Och bara, även om det har inte har druckit kanske. Nu tror jag i och för sig att det har druckits vin i Skandinavien sen indoeuropeerna kom hit. Det är inte alla som tror, men många. Och jag hör med dem att man har alltid haft vinimport.
Mm.
Och att man har sedan överfört det på andra jästa drycker. Men,
ja, för det pratar vi om i vårt bärsavsnitt, att brännvinet är ju ganska sent.
Det är
väl en 16-1700-tal.
Ja, tidigaste 1400-tal.
Ja, men när man började med tekniken, riktigt. Men innan det blev spritt och sådär.
Ja, exakt.
Och, så det är ju en rätt modern sak i jämförelse. Liksom.
Ja, men så där var det intressant. Alltså vinet är liksom djup inlagt i språket.
Ja, det är häftigt.
Men det är ju i Grekland vi ska röra oss då. I Grekland fick ju vinet, det är ju där det kanske odlar sin kulturella betydelse allra starkast. Och går från att vara bara en dryck till att bli en kultur. För vin dracks ju i många kulturer. Men i de andra kulturerna nära grekerna, alltså mesopotamierna, egyptierna, de hade vin. Det var oftast reserverat i överklassen. Men deras religiösa symbolik var ofta förknippat med ölet. Det nämnde vi i öldrycken. Ölet var äldre, mer ursprungligt, lättare att tillverka, mer folkligt, billigare, allt möjligt sånt. Och därför var ofta till exempel religiösa ritualer kopplade till öl. Vin var en måltidsdryck för de rika. Men inte någonting som man drack för att fira speciella tillfällen kanske.
Det är väldigt häftigt det där. Alltså, vi pratar säkert om det i vårt ölavsnitt också. Men man tänker ju att det känns som att öl känns lite modernt.
Ja,
man tänker ju inte att grekerna eller romarna liksom, de drack ju typ inte öl väl.
Jag kommer till det. Ja. Nej.
Så att det känns som att det måste vara typ, man tänker typ på vikingar någonstans.
Ja, de drack ju
öl. Ja, men att ölet känns att det kom sen. För att vin känns så gammalt, medan öl känns lite friskt och modernt.
Det finns ju en väldigt spridd föreställning att vikingarna drack mjöd och att man sen började dricka öl efter mjöd, vilket ju inte alls stämmer.
Vissa tror att mjöd är en form av öl.
Ja, så är det också, vilket det absolut verkligen inte är. Mjöds historia borde vi göra någon gång, för det är en otroligt fascinerande. Mm.
Och det bruks ju alltså på honung då, inte på vete.
Och var ju en väldigt populär dryck fram till ungefär år 1700, när det helt plötsligt försvann.
Till förmån för brännvinet.
Ja, men faktiskt.
Som slog ut,
ja, men mjöd ju dracks ju framförallt i nordligare klimat. Det här är det med reformationen också, biodlingens minskande och sådär. Men det är vi inte bra. Vi ska prata om vin. Och vi ska röra oss i Grekland då. Hur det här kommer sig är väl ingen som vet. Varför får vinet en sån enorm roll i den grekiska kulturen? Att det blir både vardagsdryck och festdryck och alltihop. Grekerna dricker inte öl. Varför? Det är ingen som vet. Jag har läst själv en bok som handlar om huruvida grekerna drack öl, där författaren menar att de måste ha druckit öl. Alla andra kulturer drack öl. Varför skulle de inte gjort det? Det är mycket billigare, mycket lättare att tillgå, mycket mer kaloririk, alltså mycket lättare att få mycket kalorier.
Rimliga invändningar tycker jag.
Men alla bevis vi har talar för att de inte drack öl. De gjorde inte det.
Men Nu är inte jag så bra på just, vad ska man säga, agrikultur så, men för jag tänker att det måste ju varit väldigt fördelaktigt att odla vindruvor. Absolut. Där.
Mm.
Hur var det att veta till första?
Okej, jag vet det så där är svårt, men malt korn och malt var inga problem. Ja.
Så att de hade inte, så att det var lättare att, riktigt, men de vet inte att det var lättare att brygga vin.
Det hade varit lättare att göra öl, och i något tidigare stadium drack de säkert öl. Men slutade vid något tillfälle. Och varför? Det är ingen som vet, men vinet får ju en jättestor kultur. Så alla dricker ju vin i Grekland.
Superintressant ju.
Ja, precis. Så den fattigaste bonden, han dricker också vin. Kanske inte så fint vin. Kanske inte så mycket vin som han hade velat.
Inte så starkt vin.
Han dricker vin till maten. Vin eller vatten. Inget annat. Vid sidan av det här som en vardagsdryck så växer det som sagt. Ja, ska vi säga, det här då, vin blir en del av det som man kallar för den medelhavstriaden i och med den grekiska kulturens spridning. Det är vete, vin och oliv. De här tre grödorna som även romarna tar över sen. Vi har ingen bevis för att romarna drack öl heller. Eller, men vi vet att romare som bodde i Gallien och Britannien och Germanien drack öl i senare tider, men om vi pratar om Rom i Rom och där,
italiska Rom.
Italiska romare, så gjorde de inte det helt enkelt. Och det är väl antagligen övertalen från redan tidigt, så väl den här idén om vinet som överlägset spridit sig. Det växer ju fram en hel kulturell sfär kring vin som kommer att fokuseras i symposiet och de religiösa festerna. Man förknippar ju då vinet med en gudom. Ölet förknippar med gudomar och andra. Men här förknippar det då med Dionysos och Bacchus och med en viss typ av galenskap. Man undrar om det kan ha att göra med vinets mer berusande effekt än ölet kanske.
Det är starkare.
Precis. Det finns någonting som man ibland kallas för liminala saker. Alltså det har med gräns, överskridande saker. Att vinet befinner sig på en gräns. Dricker du lite, så kan det ha effekter. Det gäller att hitta perfekt, för lite meningslöst, för mycket galenskap. I mitten finns en guld måtta, eller vad man säger. Liksom. Det finns ett perfekt tillstånd, och det här är ju något som greker gillar, va?
Ja, visst, de gillar att göra system kring alla typer av saker som du ska hantera i livet.
Ja, men precis.
Hur gör du bäst? Hur äter du bäst? Exakt. Motionerar du bäst? Hur dricker du vin bäst?
Precis. Och det här har ju mycket med de religiösa festerna kring det, just att vinet, Bacchus, gudomen i det, kan göra dig galen, kan inspirera dig, det kan bli fördärv, det kan bli lycka, allt det här kokas ner i den här drycken liksom.
Och plötsligt blir det också en konst.
plötsligt är det konst, exakt.
Någonting som du kan, precis, och inte kan, någonting du förvärvar dig en förmåga plötsligt. Det är något, ingenting som du har, utan det är någonting som måste lära dig.
Precis. Och här är det väldigt svårt att veta som är höna och ägg, för den grekiska kulturen är ju full av idén om livet som konst. Föregriper det här vinet, eller är vinet en del i att skapa den här processen?
Jag föreställer mig typ, ja, men som vårt avsnitt om nakenhet och sånt där, att just att det måste ha någonting med liksom hur de definierar sig själva, liksom i grekans självbild och den kulturella, hur de ska skilja sig från andra kulturer och sånt. Det måste ha någonting med det, känns det som.
Just det.
Att så här, att vi är inte som andra kulturer och vi gör det här därför.
Nej, precis.
Jag
tror att det är det. Grekerna är ju besatta av barbarer och greker.
Och att inte vara som dem.
Precis. Ja, men exakt så är det. Och de är också besatta av vilka är medborgare, inte medborgare, innanförskap och utanförskap. Men redan i arkaistik utvecklas ju dryckesgemenskapen, dryckesfesten. Vid den tiden stora salar, och där är det ganska likt liksom vikingas hallkultur. Men i klassisk tid så kommer den här symposiekulturen med en mindre grupp människor som träffas för att dricka vin som en form av egen njutning. Alltså att vinet blir ett ändamål i sig, kan man säga egentligen.
Konstigt, jag har hört.
Ja, jag var lite...
Kompisar som samlas för att dricka vin.
Ja, men jag tänker att du har tidigare har en megaron som är som en stor sal, och där har du en stor fest. Och det är egentligen, det här är ju liksom homerisk tid, grekisk järnålder. Egentligen, förutom klimatet, samma som en vikingahall. Det är en massa män som dricker och gör mycket och käkar jättemycket. Så mycket, alltså det är en stor fest. Men sen förfinas det här till en liten grupp som ska dricka rätt mängd tillsammans. Och de ska framförallt dricka. Maten är tilltugg till vinet, men det är vinet som är huvudsaken. Så festen har gått från att vara en bankett till ett symposium. Symposium betyder ju dricka tillsammans.
Ja, ja, det gör det ju. Mm.
Syn med pinin, poinen, dricka.
Med vi brukar ju översätta det med gästabud, men det är inte riktigt samma, samma konnotationer. Som...
Jag tycker faktiskt att gästabud oberopar fel bild överhuvudtaget, för det är ju mer bilden av en middag.
Ja, verkligen. Och någon slags, ja, men som en bjudning eller sådär.
Ja, men precis. Men då träffas man en liten grupp för att dricka vin och njuta. Njuta av att dricka vin med vänner. Man äter lite, men maten är som sagt, det är inte en festmåltid precis, utan maten är där för att tjäna vinet. Man kan ha samtal, men det är en del av att liksom, det är inte alltid man har samtal. Det är lite för platonsk bild av ett symposium egentligen.
Ja. Kanske lite underhållning kan man räkna med.
Nej, det kan absolut. Det blir ju definitivt musik och sen blir det ligga.
Härligt. Ja.
Inte med varandra nödvändigtvis, utan man hyr in personal för det.
Ett härligt.
Och där kommer vi in på det. För vinet kopplas ju till sex. Kärlek benämns ofta, men jag tycker det är egentligen lite av en dålig översättning i den här kontexten.
Men det är kul att du säger det också, för att alltså begreppet sexualitet...
Ja.
Kommer ju, det är slutet på 1800-talet.
Ja, precis, ja.
Innan dess är ju kärlek både den fysiska och den själsliga delen av det.
Ja, men
när eros till exempel eller liksom amor och sådär, när man säger det i antika grejer, så syftar ju det på ett lite vagt sätt både och ibland det ena och ibland det andra. Så att säga.
Och vinet kopplas ju, alltså, det hör ju hemma då här, alltså Afrodite och Bacchus hör tillsammans. Venus och hör samman på något sätt och kopplas till varandra. Och det är alla som har druckit lite vin kanske kan förstå det ganska naturligt hur detta uppkom.
Ja, berätta mer. Så.
Nej, jag tänker inte bli personligare än så, men jag säger att det är inte en omöjligt att föreställa sig.
Det tänder eldarna i kroppen.
Hur det här hände sig. Liksom, att det blir så mycket barn efter midsommar är väl ett tydligt tecken.
Ja.
Men det är det som händer helt enkelt. Det jag vill komma här är att det kopplas en min kulturella företeelser kring vilken vin. Att samlas några vänner, att bli uppeldad och alla saker som finns i Anacreons sånger utan tvekan. Till det vill jag också lägga till, till det har jag ett par fina härliga citat på latin som handlar om det. Ett av mina favoritcitat är ju till exempel Vina Venus et balnai. Vad det betyder kanske? Vin.
Venus.
Venus och bad.
Och bad.
Det här är ju livets tre glädjeämnen. Vanlig inskrift på romerska gravar. Ofta i citerat som Vina Venus et balnae corrumpunt vitam. Sed Vina Venus et balnam vitam faciant.
Ah, ja, det
så
är ju
vin,
paradox.
Venus, alltså kärlek, eller vin, alltså vi får säga sex, det är det man menar. Man menar inte kärlek som i romantisk kärlek.
Nej.
Utan vin, sex och bad, det förstör livet, men det är också vin, sex och bad som gör livet.
Det är ett fantastiskt inskrift.
Ja,
och så låter lite modernt också.
Ja, så är det. Och sen är det ju då ett väldigt bra sine bacco et carere friget Venus. Utan Bacchus och Ceres, alltså spannmål, så fryser Venus. Då blir det ingen.
Du måste vara mätt och blottad.
Ja, men precis. Ja, men grekerna utvecklar i alla fall en kult, kan man säga. Kring det ljuva livet. Som rör sig kring vin. Det rör sig kring kärlek. Vår kopplas in. Våren. Varför? Jo, därför på våren öppnar man vinkärlen. Det sägs så självt också att det börjar bli varmare så man kan vara ute. Men man öppnar också vinkärlen från höstens vinskörd. Så man skördar vinet på hösten. Och sen öppnar man kärlen på våren. Och då blir våren blir Bacchus högtid. Det spritter i kroppen. Man vill ut. Man vill träffa flös.
Man vill knäcka
en vinare.
En tunna.
Ja, exakt. Så är det. Och sen kommer en liten detalj till. För när man träffas lite, och i grek, vad vill man göra då? Man vill läsa lite poesi, va? Så redan tidigt så dyker upp liksom festpoesi. Elegisk poesi kallas det ofta. Redan i arkaisk tid, så 700-600-tal, 500-tal, så kommer de här upp. En av författarna som skriver det är ju en man som heter Anakreon. Han skriver ju festpoesi. Tyvärr så är ju hans dikter i princip försvunna. Och jag har inga med mig idag. Det finns citat kvar. Men vi har andra, till exempel Theognis, som är en klassisk, som skriver sån här. Och jag undrar om vi läser det väldigt kort, så vi undrar om vi kommer känna igen den senare. Så har han skrivit det här är skrivet för att vara på ett gästabud och ett symposium. Nu låt oss njuta av dryck och gott samtal, eller härligt samtal. Vad som kommer hända senare, det är upp till gudarna. Korta små dikter.
Mm.
Som haikus nästan. Som man liksom kan kasta ut sig på ett sånt här tillfälle. När man dricker och njuter. Vinet som njutningens dryck. Par detaljer kanske också. Vinet, hur starkt var det?
Alltså, det känns som att det är en kuggis. Det borde vara svagare än idag, va?
Nej, det är starkare.
Nej, starkare.
De gillade vinet sött. De var inte vana vid socker heller som vi är. Så söta saker var väldigt ordentligt. Så att man torkade gärna druvorna först och gjorde nästan som ett russinvin på det, va? Så det var ofta över 16%.
Alltså. Mm. Men jag tänker typ... jag tänker att du lurade mig nu. För jag tänker ju att jag vet ju att man blandar ut det.
Ja, precis.
Då blir det ju svagare.
Då blir det svagare. Det är därför man blandar ut det.
Jag tänkte ju på det sättet.
Exakt. Icke utblandat vin var lika med galenskap. Och det var bara barbarer som drack det. Och barbarer i situationen drack vin. Gallerna drack massa vin redan innan. Liksom. De var inte vindrickande folk innan romarna kom. Så,
ska se, vad dricker Asterix Obelix, tänkte jag.
Ja, det är lite oklart. Obelix dricker ju gärna vin och han blir ju rätt ofta full.
Ja, han dricker vin.
Men gallerna drack också öl, men vin också. Mm. Och sen så var det då att man blandade ju allt med vatten sagt, i en stor krater, som det kallas. Som är en jättestort kärl. Som skulle räcka till alla. Så man delar alla i samma. Och det var alltid någon som bestämde hur starkt det skulle vara. Men det fanns en optimal gräns på 3 kratrar per sällskap. Oklart hur stort sällskapet var. Och där gick en gräns. Vi vet att folk sällan höll den. Men där skulle en gentleman gå hem. Så att säga.
Ja, men det finns väl alltid idéer om...
Med tredje kratrar. Det är som andra ölen.
Ja.
Jag tar ett par öl.
Så tre är väl en...
Tre öl. Exakt. Ja, men tre. Det är ett rimligt tal. Men sen vet vi att vi 4. Jag börjar bälla ur. Vid 5-6 då kommer fyllan. Vid 7 då kommer då börjar man spy. Och vid 9 då är det galenskap.
Ja, ja, och man vet att det kommer bli jobbig dag efter.
Ja, men precis. Ja. In i den här kontexten träder Anacreons sånger, som är den här diktsamlingen som jag har översatt och som vi har gett ut. Den är ju skriven efter klassisk tid. Så det jag läste förut var ju Theognis tidigt 500-tal kanske. Det här är ju långt senare. Den här skriver under hellenistisk tid, så efter Alexander den store. Så i en metropolisk kultur, alltså en storstadskultur, en världsomspännande kultur, eller medelhavsomspännande kultur i alla fall. Många av dem är skrivna även in i romersk tid. Så att vi har rört oss ifrån på något sätt det lilla Grekland till det stora Grekland. Nej, inte, ja, inte Magna Grecia, men ni fattar. Och då skrivs de här dikterna i Anacreons efterföljd, så det är alltså inte Anacreon själv som har skrivit dem, utan det är anonyma poeter från kanske 300 före till 600 efter Kristus som har skrivit dikter som Anacreon. Och vad de handlar om, vin och kärlek och vår och allt det, supermycket.
Men det är ju rätt otroligt, alltså det är ju, vad sa du, det är ju 900 år, det är nästan 1000 år,
ja.
Så har folk alltså skrivit också en poesi som känns väldigt homogen.
Den, ja, det är den verkligen.
Ja, men det är som att folk som skrivit idag till och med våra 1400-talet, renässansen, skulle ha skrivit samma typ av dikter på samma typ av teman.
Just det.
Och sen samlat i en bok. Det är ju liksom, det är ju helt jättekonstigt att tänka.
Det är verkligen konstigt. Ja, det är det verkligen.
Och de funkar ju bra ihop och de känns ju som att de är variationer på samma tema så att säga. Liksom också lite i samma stil och allting.
Ja.
Att det är ju liksom, det är ju jättekonstigt.
Ja, det är väldigt, ja, det är det verkligen. Det är, man vet ju ingenting om hur den kom till heller.
Nej, och hur man kan ha samlat dem och hur de har liksom bevarat dem tillsammans, att de inte har varit spridda hit och dit och sådär. Det är jättemånga frågor man har.
Verkligen. Ja, och tyvärr så har jag inga svar, därför ingen har några svar riktigt på riktigt. Men det vi har här är ju en av den mest, man önskar att man hade ett namn på den här genren, exakt namn. Ibland kallas det för carpe diem poesi, och det är väl så lite, men det är en viss genre som handlar om allt det jag har pratat om. Om idén om drickande och vin sammankopplat med sex, med naturen, med njutning, bekymmersfrihet, ja, lite andra saker också. Gärna blommor och fåglar. Allt är liksom en poesi som är det till max. Liksom.
Jag gillar den här liksom festlyriken som en slags övergripande.
Ja, men
inom barock och 1700-tals poesi pratar man ofta om tillfällesdiktning.
Mm.
Att man diktar till bröllop och födelsedagar och särskilda middagar eller frånfällen och sånt där.
Just det.
Att det är någon form av liksom, de här har ju inte datum eller specifika, nej, tillfällen, men det är ändå till för en viss typ av aktivitet.
Att så liksom, är det.
Men festlyrik.
Ja, men det är det. Det är, absolut, det är väl festlyrik.
Det är väl en bra,
absolut,
en bra genre.
Men ska vi läsa ett par?
Det tycker
vi
ser jag ska.
Här. Vi har till exempel nummer 36, Till det bekväma livet. Som skulle kunna vara lite ett manifest för den här diktsamlingen överlag.
Och denna delar det på Facebook också.
Ja,
eller på,
precis.
Eller på Instagram.
Ja, men du ser, den är ju perfekt. Och den går så här. Varför lär du mig lagar och retorikens stadgar? Vad bryr jag mig om argument som inte tjänar något till? Lär mig hellre att dricka Lyaios utsökta dryck. Lär mig hellre att leka med en gyllene Afrodite. Grått hår kröner min gässa. Häll upp vatten. Ge mig vin och pojke. Stilla min själ. Snart täcker du en som inte lever. En död man åtrår inte. Ja, det kanske det.
Finns lite, vad heter det, gossekärlek där också.
Ja, det finns det gott om. Det finns det gott om.
För det får man läsa och lyssna på vårt Platon och
sånt. Exakt. Lyaios ska också säga är Dionysos eller Bacchus. Det är ett annat ord för, som betyder frigöraren. Det förstår man väl kanske vad det kommer säga av. Vi tar en till på lite samma tema, va? Tycker jag. Och här har du också till exempel ett väldigt tydligt exempel på hur det går. Nummer 26. Till honom själv. När Bacchus kommer sover bekymren och jag tror att jag är rik som Krösus. Då vill jag sjunga vackert och ligga krönt med murgröna medan jag rör allt i tanken. Gör dig redo. Jag ligger och dricker. Hämta en kopp till mig, pojk. För det är bättre att jag ligger här full än död.
Ja, det är snyggt.
Ja, men det här är en diktsamling som det här ger en allt det man vill ha av vinpoesi till max, kan man säga. Det är väldigt mycket Afrodite. Det är väldigt mycket
Liaios.
Liaios, den frigörande Bacchus. Det rör sig i vår, ett vårsammanhang, så det är alltid vår. Personen, huvudpersonen som då är en Anakreon, som, det är inte riktigt Anakreon, men en Anakreons person är gammal, men omgiven av unga, så det är alltid fullt av unga pojkar och flickor som dansar och leker. Och leker är också väldigt mycket synonym för att ligga.
Ja.
I den här. Men de kan leka på andra sätt också. Men de är väl kanske, liksom, det låter som att de är barn, det är de väl inte riktigt. Tonåringar kanske. Så det är liksom den miljön det är. Du tänker liksom att det är en idyll som är den här bokens setting. Och då kan man fråga sig, ja okej, okay, det är ju kul. Men varför är det något viktigt egentligen? Det kan ju vara kuriosa kanske, men är det något mer? Och svaret är utan tvekan ja. Därför att det som händer sen på 1500-talet är att den här diktsamlingen hittas. Den är helt bortglömd innan dess. Ingen känner till den. Den är knappt några spår under antiken heller. Men den hittas av en man som heter Henri Estienne, den så kallas Henricus Stephanus, som översätter den till latin och ger ut den. Och den smäller ner som en bomb i senrenässansens Europa. Här har vi det. Äntligen får vi det vi har letat efter. Grekernas vin- och kärleksbesatthet. Och Europa plockar ju till sig det här som en svamp, va? Och under framförallt 1600-talet och framförallt 1700-talet så sprids ju den här kulturella idén, va? Om det ljuva livet i en parkmiljö. Tänk dig ett franskt slott med en liten lustgård. En berceau. Hela idén om en berceau strömmar ur den här boken egentligen. Och den livsidyll som den målar upp och som folk vill efterhärma på sina chateaus. Genom så sitter de där och dricker med några tjejer i en berså, helt enkelt.
Ja, men det är väldigt intressant också, för det har ju ihop lite med så här urbaniteten, ja, under 1670-talet. Ja, jag menar, det är ju på, ska vi se nu om jag räknar rätt här. Det är väl under 1600, ska vi se, Ludvig den 14, det är 1600-talet.
Det är 1600-talet.
Och han flyttar ju ut då från Paris och bygger sitt Versailles. I det gamla jaktslottet så bygger han sitt nya då hov. Han flyttar ut på landet.
Ja, exakt.
Det finns liksom en idé om urbanitet och landsbygd, exakt, som den här diktsamlingen någonstans liksom hamnar mitt i centrum kring.
Precis så är det.
Och en idyll kring liksom, kring landet, kring naturen och kring det naturliga och kring det antika såklart. Men som då står i opposition till egentligen en urbanitet som vi kanske har sett sedan medeltiden i alla fall.
Också kanske mot en viss typ av borgerlig kultur som växer fram, en handelsmannakultur. Jag skulle också vilja påstå att den framförallt i början slår starkare i länder som Frankrike och Italien än vad den gör i Nederländerna och England till exempel. Därför att där har liksom, där finns ett sånt ideal med att man vill värja sig mot det väldigt mycket, framförallt i Frankrike. Men du har ju helt rätt, absolut. Det är ju någon sorts aristokratisk gröna våg.
Ja, men det får man ändå säga. Ja. Liksom, ändå, när ändå liksom, staden har ändå varit metropolen, var det sen, amen, sen kanske 1100-talet?
Ja,
eller?
Säkert. Ja, absolut. Ja.
Mm. Och plötsligt bara blir man så här, nej, hovet ska vara på landet.
Ja, helt sjukt.
Och liksom, det riktiga livet är inte i stan.
Nej, exakt. Och det som händer sen då är att hela den här kulturella sfären, inklusive den här diktsamlingen, antagligen i översättning, hamnar hos en man i Sverige som heter Carl Michael Bellman.
Fantastiskt. Ja.
Och resten är ju väl historia, eller?
Ja, det är väl det. Ja. För att jag kommer då göra, efter denna lite örnperspektiv,
ja, precis,
så kommer jag göra lite mer detaljingång här.
Det här brukar vara så, va?
Det kanske var så. Det är det jag är bäst på, att vara lite mer av en ordmärkare till lag. Och jag kommer göra lite nedslag, inte alls heltäckande, men som kommer någonstans liksom exemplifiera vissa av de sakerna du har plockat upp. För frågan är ju, varför dricker man vin? Mm. Den frågan vi annonserade i början. Just eller ja, det. Varför dricker man vin i poesin eller i kulturen då?
Exakt. Det har vi ju nört innan. Varför kan man göra poesi på sprit, frågade vi oss tidigare.
Det gick ju inte så bra, va?
Nej. Man blir för full, var väl svaret. Men.
Ja, det är djupa analyser av det. Men det här avsnittet handlar ju om Anakreon och om vin såklart. Och det är en ganska intressant bild av vinets roll som Anakreons sånger målar upp. Men jag tänker, innan vi går in på den lite närmare ska vi faktiskt vända oss till en annan av vinets stora poeter.
Yes.
Nämligen Horatius.
Yes.
Som vi också haft ett avsnitt av. Men då, det var inte riktigt vinorienterat så mycket, va?
Nej, jag pratade lite om olika vinsorter och deras roll i Horatius.
Men det finns lite saker man kan lägga till, tänker jag. Mm. För det finns nämligen lite olika sätt att tänka om vinet och dess roll i poesin och i våra liv i förlängningen, såklart. Horatius, den romerska poeten, en av vinets stora poeter. Och det finns ju mängder med vinsorter nämnda i hans dikter. Det finns Falernis och Sabins och Caecubis och allt vad det heter. Olika åldrar på det.
Mm.
Olika kvalitet, olika styrkor. Och han nämner mängder med olika kärl, koppar, amforor, kylix och så vidare. Det dricks vin.
Oh ja.
Men hur?
Ja, det är frågan.
Jag har då gjort en liten scanning av hans Oden. Och precis som hos Anakreon tycker Horatius om att dricka vin. Ja, varför inte i naturen, under ett träd, kanske nära en källa.
Mm,
han skriver själv om mannen då som inte tackar nej till en kopp gott gammalt vin efter lediga timmar under dagen, utsträckt under ett träd nära en frisk källa. Vinet får dig att glömma dina bekymmer. Imorgon igen ska du arbeta, ploga det stora havet, skriver han.
Ja, exakt.
Vinet hör ihop med liksom värdet av ytterligare en dag i livet. Han skriver ju, var vis, häll upp ditt vin, tiden flyr. Carpe diem, fånga dagen. Exakt. Utan någon tilltro till morgondagen, som det heter i Ode 111. Och den klassiska Carpe diem-dikten, helt enkelt. Och här förknippas ju vinet också med visdom. Var vis och drick vin.
Just det. En annan sorts visdom kanske är allt. Eller?
Precis. Det är inget som görs förhastat. Men det är inte bara sent på dagen som det passar med vin. Horatius skriver ofta att det gärna passar sent i livet. Varför inte sträcka ut oss under ett träd och medan vi kan, medan vårt gråa hår parfymerat med rosor, stängt med assyrisk olja, njuta av vinet. Det är liksom belöningen efter ett långt liv. Sent på dagen eller sent på livet. Så vinet förknippas ofta hos Horatius med att dra sig tillbaka.
Mm.
Men vad händer då när du har druckit det här vinet då?
Ja, bra fråga faktiskt.
Horatius skriver om mycket som kan hända. Främst hos andra.
Ja, inte honom själv.
Han kan förstå att en ung kvinna som är sårad av kärleksproblem går till vinet.
Mm. Jo, visst.
Men han säger också att det kommer ju inte hjälpa.
Ja, nej. Lite kanske.
Lite kanske. Men han gillar helst att fokusera på dess lugnande effekt.
Ja.
Alltså en effekt som nästan får en att zooma ut. Se över livet och vardagens stret. Efter vin, vem pratar om krig och fattigdom?
Så är det väl, så är det väl.
Skriver han ju. Mm. Och det låter kanske som en fråga från kanske en välbärgad person som dock kanske bryr sig om livets svårigheter.
Lite kanske.
Men kanske inte drabbas av dem primärt.
Så skulle det kunna vara.
Ja. Och ett ord som man använder i samband med vin är just att slappna av.
Mm.
Att vara fri från arbete. Vinet har alltså hos Horatius med lugn och ro att göra. Med harmoni, bekymmerslöshet. Man kan nästan säga kanske att för Horatius är livet lite som en bankett. Man ska njuta, men med måtta och vid rätt tid. Och gärna mot slutet av sin arbetsdag för att få då lite ro, så att säga.
Ja, inte mer att man jobbar.
Inte mer att man jobbar, och helst inte istället för att jobba, så att säga.
Nej, just det.
Så Bacchus hos Horatius, när han finns med, och symboliserar liksom inte riktigt den här extasen eller ruset som du nämnde hos det grekiska.
Nej.
Utan någon form av kreativ fruktbarhet. Som är nästan civilisatorisk. Alltså positiv.
Mm.
Och inte alls våldsam eller negativ. Eller liksom, ska man säga, galenskap fylld, så att säga.
Så jag och även också grekerna, det är väl det att hotet alltid finns.
Ja, precis. Och Horatius vill inte gå dit. Han är liksom i jämnmodets, den gyllene medelvägens vindrickare.
Ja.
Men såklart så finns också den poetiska dimensionen. Jag kommer komma in på den lite senare. Härligt. Och det här kan låta rätt fint. Men man förstår då kanske, alltså beror på hur man ser det, hur radikal Anakreons poesi är i kontrast, eller då hur radikal egentligen Horatius är mot det grekiska.
Ja, det är väl frågan.
För det finns ju en stor skillnad mellan de här olika sätten att dricka vin på. När vingivaren då träder in i Anakreons sinne, så lär Anakreon sig att dansa.
Det gör han. Det gör han faktiskt, ja.
Han kommer att dansa i mitten, som det står i någon dikt.
Just det. Där känner man igen. Ingen dans utan fylla.
Precis.
Kan hända en och annan här inne.
Det kan
jag
hända.
Har sett dig.
Ja, det har du gjort. Till och med en duva ska dansa efter att ha druckit och omfamnat sin herre Anacreon.
Så är det.
Här är det alltså lite annat än lugn och ro som står på tapeten. Och jag tänker att det finns ju en dikt av Anacreons, ur Anacreons sånger.
Ja, just det.
Som ju är väldigt träffsäker skulle jag säga. Vill du läsa här ska jag?
Läs du.
Och då väljer jag nummer 39, översatt av min kära vän Sebastian här. När jag heter Till en fest. När jag dricker vin börjar mitt uppvärmda hjärta att ropa på muserna. När jag dricker vin kastas bekymren och de många tankarnas kval bort till havets piskande vågor. När jag dricker vin snurrar den ångestbefriande Bacchus mig omkring i en bris full av blommor och skärmar mig med galenskap. När jag dricker vin och har bundit kransar av blomster, placerat dem på huvudet, då nynnar jag om det lugna livet. När jag dricker vin och har stängt min kropp med ljuv parfym, då tar jag en flicka i mina armar och sjunger om Kypris. När jag dricker vin och lugnar mitt sinne med präglade skålar, då njuter jag av pojkars upptåg. När jag dricker vin är det min enda nytta. Det som jag tar bär jag iväg, för i slutändan måste man ändå dö.
Just det. Jag är inte pjåkig,
den. Nej, den är inte pjåkig.
Kypris vill lägga in är Afrodite.
Ja. Alltså i den här dikten så sammanfattas ju ganska mycket Anacreons syn på vin väldigt, väldigt tydligt.
Verkligen, det är verkligen välvalt, säger det.
Och en syn som skiljer sig på några sätt ganska tydligt från Horatius hållning. Hos Anacreon, precis som Horatius, finns kopplingen mellan vin och den poetiska produktionen. Han säger ju, när jag dricker vin ropar mitt uppvärmda hjärta på muserna.
Just det.
Dessutom kastas ju bekymren och tankarnas kval bort. Det lugnar hans sinne på ett vis. Men inte genom ro, tänker jag i alla fall.
Nej, utan, så är det, du har ju helt rätt.
Utan främst,
jag har inte tänkt på den här skillnaden.
Har du inte det?
Nej. Men du har verkligen hittat något här.
Ja, men tack så mycket. Inte genom ro, utan genom distraktion.
Så är det.
Lugnet, friden och den poetiska finns liksom även i det horatiska. Men samtidigt finns också galenskapen hos Anacreon. Så det är en liksom berusning som är betydligt större än hos Horatius. Horatius skulle ju aldrig befatta sig med att tappa sansen och med galenskap. Det är ju vad mer, vad ska man säga, hellenistiska figurer kan ägna sig åt kanske.
Ja, men så är det ju. Det är ju en hellenistisk diktsamling. Så det...
Ja, precis. Anacreon skärmas med galenskap från ångestbefriande Bacchus. Eller som i en av dikterna, för jag vill bli helt galen, som man skriver i en annan dikt. Mm. Han bejakar liksom att tappa sansen helt enkelt.
Ja, men så är det, precis.
På ett mycket anti-horatiskt vis liksom.
Ja, verkligen.
För Anacreon är ju inte liksom, han är inte intresserad av samma själsro som Horatius har. Och jag tänker att det har lite med att göra med att hans liv är betydligt sorgligare.
Ja.
Alltså livet hos, hur det framställs hos Anacreon, framställs som ganska mörkt och dystert.
Ja, exakt.
Alltså, och vinet har här då en funktion av glädje liksom, på den resa som livet bär mot döden.
Ja,
han skriver ju, likt hjulen på en vagn rullar livet fram och snart ska vi ligga i jorden. Våra ben kommer att försvinna. Och innan då Anacreon då går dit så säger han, där skuggorna dansar, vill han glömma sina bekymmer.
Just det. Det är ju mycket mer livet är en fest från Nationalteatern.
Ja.
Liksom.
Så här skulle ju inte kanske... Kanske Horatius säga.
Precis, det är mycket mer när livet är pest, fylla värme bäst.
Ja, det är, jag skulle säga det är helt och hållet det.
Ja, men så är det.
Och de har kanske fått det från Bellman också.
Alltså jag kanske inte direkt, det kan de ha fått det för sig, men de har ju absolut, de jobbar ju absolut i den traditionen.
Precis.
Eller liksom, också den folkliga traditionen av att supa bort sina bekymmer.
Ja, ja. För liksom man kan säga att döden hägrar ju för Anacreon. Och varför ska han då som Horatius jobba och plikta och streta? Han frågar sig, vad ska han ha guld för när han ska dö?
Nej, så är det. Så är det.
Och istället vill han dricka sött vin med sina vänner och helga Afrodite på sköna soffor. Så liksom en helt annan definition av Carpe Diem kan man säga. Vi nämnde det lite innan. Så här, är det här Carpe Diem det liksom poesi? Ja, men absolut också nej.
Ja, nej, visst.
Det finns liksom en mer utlevande sort där och en helt annan vinkultur som Anacreon, i alla fall i den här lilla pratan, får representera.
Ja,
och det finns en bra dikt till ur den här härliga samlingen som tycker jag i alla fall sätter fingret på just den här tematiken. Och det är nummer 25.
Ja.
Som heter också till honom själv. Och börjar likadant som den andra.
Tack så.
När jag dricker vin sover bekymren. Vad är arbete? Vad är sorg? Vad är bekymmer för mig? Jag måste dö även om jag inte vill. Vad gör vi livet? Låt oss istället dricka vin. Det som tillhör den vackre Liaios. När vi dricker sover bekymren.
Just det.
Ganska tydligt tycker jag.
Ja, men så är det. Det var fint.
Och det här är ju två olika syner på vin, tänker jag, som finns historiskt och som sätter vissa frågor på tapeten. Hur man bör leva, vad som är rätt och framförallt varför vi lever. Alltså graden av plikt, av njutning, hur man bör förhålla sig till njutning, nykterhet och berusning. Och vilken funktion och symboliska kvaliteter som finns i vinet här. Så efter dessa två poler ska vi därför ta oss in på Nordens Anacreon.
Yes!
Nämligen vår egen Carl Michael Bellman.
Ja, ser du.
Som på så många sätt är Sveriges liksom stora vinskald, får man ju ändå säga.
Ser du, alltså, och man kan ju tycka att det snackas mycket om Bellman, men den påverkan han har haft är ju omätbar nästan.
Alltså varje gång jag läser Bellman så tänker jag, det här är ju så bra. Varför läser jag inte det här oftare? Alltså han är ju så bra. Ja. Men dock ska det sägas, Bellman dikter ju om så mycket mer än bara vin.
Ja, det gör han. Nej, det gör han absolut. Absolut.
Många drycker tas upp i hans lyrik, så att säga. Faktan som kommer nu har jag tagit från en text av Carina Burman som heter Dubbelt öl ger gott humör. Så den handlar mycket om öl, men den handlar lite om annat också. Och enligt hennes uträknande så är faktiskt inte vin den vanligaste drycken i Fredmans epistlar, utan okay.
Brännvin.
Det är brännvin.
Ja.
Det nämns på 59 ställen.
Okej. Okay.
Men det följs av vin som omnämns 52 gånger.
Ja, men nära ändå.
Och öl omnämns 33.
Okej.
Okay. Så ser vi kanske lite preferensordning i Sverige mot slutet av 1700-talet.
Det är fullt möjligt att vi gör.
Brännvin, sen vin och sist öl. En lite större variation i alla fall i dryckesväg än hos Anacreon.
Ja, det är väl bara vin.
Man får välja mellan svagt, starkt och sött kanske.
Ja.
Men i Fredmans sånger av Bellman så finns det 65 stycken då referenser till olika alkoholhaltiga drycker.
Okay.
Och där finns det 40 omnämnanden av vin, 18 av brännvin och sist 17 av öl.
Okay,
men där så där är det lite mer vin som flödar. Så gott om öl, vin och brännvin hos Bellman. Men Fredmans epistlar ger kanske en mer, lite mer komplex bild av drickandet. Det första brevet börjar så här. Sant vad det är. Ingen dricker. Drick, kära bröder. Skåder glasen om på borden om, i krogen om. Betrakt om stopen om på hyllomen, inom skåp, dörren om. Märker hur det glänsande tändstopet som Kajsa Stina står där och håller, liksom talar till dig. Hej, kära själ. Hej, kära själ. Fukta din aska.
Ja, ja, just det.
Man gillar de här latinändelserna.
Ja, faktiskt.
Men det här är alltså en av Bellmans allra första epistlar. Så att någonting som framgår väldigt tydligt i hans diktande, får man säga, är att öl och vin är väldigt viktigt för Bellmans människor.
Oh.
Livsnödvändigt kanske till och med. Utan öl och brännvin så saknar Bellmans gestalter mod, skriver Carina Burman. Och frågan är om de alls har något liv.
Nej, visst.
Så ölet är en väldigt viktig del av deras existens. Helst dubbelt öl, men annars enkelt om det finns.
Om det krävs.
Och samma med brännvinet. Det är, liksom, det är viktigt för deras existens.
En nödraket.
Ja. Så öl är liksom livselixir nästan. Det man lever och dör av. Vinet däremot, det är det lilla extra.
Ja, just det.
Hon skriver alkoholens kulturella överbyggnad.
Just det.
Och vinet förbinds också med kvinnor.
Mm.
Däremot är
den stämpeln har du väl ändå behållit till viss del, även om det kanske börjar luckras upp. Men det har väl ändå funnits en viss känsla av att om man går på en krog så beställer männen öl och kvinnorna vin.
Ja. Men jag tänker också att det är liksom också någonting som kan ge kvinnor kanske. Att det har med liksom, det är liksom mötet visst, också.
Så är det.
Men vinet är inte bara kärlekens dryck. Alltså Amor häller till exempel öl på slipstenen när han vässar sina pilar.
Ja, det är ju väldigt bellmanskt.
Eller doppar kärlekspilarna i öl för att härda dem. Det är liksom väldigt härligt den här översättningen av det antika grekiska till en...
Ja, men det är ju det som är så härligt tycker jag med Bellman. Jag tycker det är det han gör så bra.
Det är verkligen så här, han stöper
om Stockholm till Parnassen på något sätt.
Lite som Evert Taube när han gör Bohuslän till Medelhavet.
Ja, men precis. Det är ju det som har plockat upp den det traditionsspåret så bra, tror jag faktiskt. Mm.
Så precis som kärlek är också vin något man ibland kan få glädjas av. En gåva nästan från högre ort. Just det. Bellman har ju även rader som låter precis som en akrion. Alltså vinet ger frälsning, salighet och lindrar döden. Fredman utropar, sjung om kärlek, vin och lycka. Och om kval en törstig trycka. Och om hur en rusig man paradiset vinna kan.
Mm.
Så liksom för både Bellman och Anacreon handlar vinet lite om att betvinga döden, ja, och lite livets futtighet.
Ja, nej visst.
Så fyllan blir liksom där inte bara en extas utan nästan alltså paradisisk, liksom himmelsk känsla.
Ja.
En känsla av att överskrida jordelivet och en upplevelse av något större och bättre. Så tänker jag att Bellman ska få representeras här av några rader som ekar av Anacreon.
Jättebra.
Epistel 43.
Nice.
Renskt vin, mjölk och mjöd. Mer ölust, vassla, kära. Mer socker, ingefära. Allt vad skönt hon vill begära. Lätta dess nöd. Sjung nymfen en sång. Dess hjärta ängsligt brinner. Det blod där inne rinner. Snart en ljuvlig svalka finner. Delar sitt språng. Skönhet var tvång. Tusen dödar kring dig stimma. Ända i din kärlekstimma. Måste du en död förnimma. Masken dold i blomman, bådar blommans död. Fin.
Mm, just det.
Tjusigt.
Ja, väldigt tjusigt.
Ja, men vad ska vi dra för slutsatser av det här då? Ja, alltså, vin handlar ju om vin.
Ja.
Men i poesin inte bara om vin. Utan ofta ganska mycket om poesi och vilken syn man har på poesi. För Horatius är något harmoniskt, lugngivande, kontemplativt. Något man tar i lugn och ro mot kvällen, kanske i ensamhet.
Mm.
En balanserad njutning som inte ska överkonsumeras. Därför är Horatius också lite av en finsmakare.
Ja, så är det.
Både inom vin och poesi.
Ja, han är den som tar liksom det dyra vinet. Ja. Ett glas. Två.
Precis. Horatius dricker gärna gott vin.
Ja,
fint
just det.
Vin.
Just det.
Och skriver fin poesi också. Medan Anacreon och Bellman, de skriver lite mer socialt utåtriktad poesi. Något som också som konsumeras av lite mindre privilegierade människor.
Mm.
De är ju folkliga på ett annat sätt.
Men verkligen.
Och vinet är liksom trösten på ett plågofyllt liv. En distraktion, något för att glömma och slippa tänka på alla bekymmer.
Yeah.
Så det lugngivande finns ju där, men det är lite mer våldsamt här. Alltså det leder bort ens tankar, det leder till extas och dans och kärlek och väldigt starka uttryck. Och de dricker ju gärna mer.
Ja, det gör de. Absolut.
Och heller inte lika nogräknat.
Nej.
De vill glömma sig själva och de vill nästan glömma livet i stort. Så att vem är man själv då? Man har ju lite olika behov och vin och poesi kan ju vara olika saker för olika personer.
Ja, så är det ju. Jag kanske önskar att jag var med Horatius, men jag brukar tendera att bli Anacreon i praktiken.
Men jag tänker som vår tradition är ju lite mer åt det anakreontiska så att säga.
Ja, verkligen.
Det är svårt att vara Horatius och det tror jag man kom på ganska tidigt. Gjorde man inte det?
Jo, man gjorde väl det. Verkligen. Nej, men, ser det. Och men som jag sa innan, jag tror att Sverige är ett land som verkligen har den här, som brottas med det här ändå.
Men det är ju väldigt fint alltså, när man tänker att man helst ska dricka sitt vin under ett träd nära en porlande bäck, ut i naturen efter en lång dag av vedermödor.
Ja, visst.
Jag menar, det är ju så relatable att man vet ju inte vad. Det tar ju emot så här års. Att vadå, ska man dricka sin öl i vardagsrummet?
Nej, självklart inte. Är du galen?
Du ska ju göra det utomhus.
Du ska gå ut.
Ja, i solen, i vinden.
Precis, nu undrar man om någon god utservering är öppen.
Det vore väl härligt. Det. Men då, varje gång vi gör
är
det.
Är gröna kanske?
Varje gång vi gör det,
ja,
så förbinds vi.
Det gör vi.
Våra antika föregångare.
Men det gör vi. Så tänk på det nästa gång du sitter med din burköl i Slottsskogen eller varför stadspark där du befinner dig. Det här, nu är du i Grekland. Nu är du i Arkadien.
Det här Europa började.
Precis, så är det. Och tycker du att graven är för djup? Kom an och ta din sup, va?
Eller så köper du en trevlig bok som heter Anacreons sånger.
Ja, det kan du göra också. Du, vet du vad? Gör båda. De passar jättebra ihop.
Läs för dina polare.
Ja, precis. surfa in på delfiner.se, klicka lugnt.
Du kan läsa den på grekiska också. Ja. Den finns i parallel kan faktiskt, translation.
Och den har ett jättesnyggt omslag så den ser snygg ut hemma. Och så säger vi fader och väder för idag, va?
Det gör vi.
Ja. Ha det gott allihopa, så hörs vi så snart vi kan.
Hej. Hejdå.